Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bill, hänger du någonting på Instagram?
Jag har försökt sluta vara på Instagram. Jag har spenderat för mycket tid där. Så nu gör jag inte det lika mycket längre.
Nej, jag förstår. Jag hänger en del där och uppskattar väldigt mycket att följa en person som heter El Cordova. Är det ett namn som känns bekant?
Absolut inte.
Nej. Hon är egentligen singer-songwriter, men på Instagram är det mest sketcher och annat kreativt hon pysslar med. Har runt 1 miljon följare. Det kan låta ungefär så här.
You know that feeling when you get kicked out of your family for being a little bit of an ice queen with an eccentric orbit and a small mass? And they apparently had a meeting behind your back and decided that real members of the family don't have a posse of icy objects always hanging around? It's like, I can't help that others just want to be near me. And I'm not just going to bulldoze them out of my orbital path or subsume them into my own mass like some members of the family who shall not be named have done in their checkered past, Earth, Mars. It's like you realize I have an atmosphere, right? Like, yes, it's mostly nitrogen with hefty amounts of carbon monoxide, and no life could ever survive here. But look at Venus. That place is a hellscape. I also have 5 moons. 5 little ones. And they're your family, too, whether you recognize it or not. Honestly, it happened a long time ago. I'm over it. It's nitrogen frost under the glacier, as far as I'm concerned. I've done a lot of therapy. And plus, I have a great community of fellow ice potatoes out here in the Kuiper Belt. So I'm happy. But if they ever call me and they want me back, they can forget it. And Neptune? Word to the wise. Sleep with one eye open. You might be getting invites to the family gatherings now, but this crew? No loyalty.
Ja, det där var alltså Pluto som talar ut efter att ha blivit utslängd från familjen av planeter.
Ja, visste inte att Pluto hade en atmosfär?
Nej, inte jag heller. Oväntat va?
Men man lär sig.
Men det är ganska mycket sådana rymdprylar. Det kan också vara sketcher om typsnitt som umgås. Du kanske har sett något sånt?
Om typsnitt?
Ja.
Nej, det har jag inte.
Hon ger alla typsnitt, eller alla de kändaste typsnitten, en personlighet. Så till exempel Helvetica är då den liksom coola indie-typsnittet. Mm. Sen så finns det Times New Roman som är lite Vilda Västern och så vidare.
Jag förstår.
Ja, det är kul i alla fall. Men det kan också vara något mer ingenjörigt, typ uppfinningar som umgås. Nördhumor helt enkelt. Men det jag ville spela upp idag var egentligen... Jag tänkte att det var dags för lite poesi.
Mm, det låter bra.
Ja, en rymddikt. Den kommer här.
There was no up, there was no down, there was no side to side. There was no light, there was no dark, nor shape of any kind. There were no stars or planet Mars or protons to collide. There was no up, there was no down, there was no side to side. And furthermore, to underscore this total lacking state, there was no here, there was no there, because there was no space. And in this endless void, which can't be thought of as a place, there was no time, and so no passing minutes, hours, days. Of all the paradoxes that belabor common sense, I think this one's the greatest, this time before events. Because how did we get from nothing to infinitely dense, from immeasurably small to inconceivably immense? But before we get unmoored from the question at the start, let's take a breath and marvel at when math becomes an art. Because we don't have to understand it to know there was a time when there was no up, there was no down, there was no side to side.
Fin dikt, och det var väl ändå dags att vi fick in lite rymdpoesi här.
Det tycker jag.
Eller poesi överhuvudtaget. Med det sagt då, följ El Cordova och nu kör vi.
Intergalactic. 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 Intergalactic.
Lagar, regler och normer finns överallt. från vilken sida du ska stå på och vilken du ska gå på i en rulltrappa, till vad du får eller inte får ta med in på en flygplats, eller om du får eller inte får slå någon på käften. Det kan vara faktiska lagar som man måste följa eller normer som man mer eller mindre aktivt anpassar sig efter. Och ofta är det någon som kanske bestämt att något ska vara på ett visst sätt, eller någon som har kontroll över ett område och därmed bestämmer. Vem sitter på kontrollen över er lägenhet, Viktor? Är det katterna?
Ja, det är 100% katterna. Det är, ja, vi ska vara glada att vi får bo i den här lägenheten som är deras, uppenbarligen.
Jag kan tänka mig att så fort man... Ja, men ni har två katter, va?
Ja.
En kanske funkar. Men ja. Två, då blir de ett gäng.
Ja, exakt så. Är det faktiskt.
Det var ett misstag att skaffa den andra, alltså.
Det var det verkligen, och det var inte mitt beslut.
Som ytterligare exempel, så på en fotbollsplan bestämmer domaren. I Sverige antar jag att medborgarna bestämmer via folkvalda representanter. Men frågan är väl då, vem bestämmer i och vem kontrollerar rymden? Vi har ju varit inne på frågor som berör det här flera gånger i den här podcasten. Vi har pratat om bristen på lagar och regler kopplat till rymdskrot. Vi har pratat om etik och typ framtida strejkrätt. Och brist på bättre ord, moderna lagar. Men det finns ju fördrag. Det finns både gamla och nya avtal också som Sverige i vissa fall har skrivit på. Så i veckans avsnitt av podcasten Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av Viktor Krylmark och Bill Borå för Ny Teknik, så ska vi prata lite mer om det här. Det blir som en fortsättning på tidigare diskussioner. Om vi lyckas komma längre återstår att höra. Som tur är, Viktor, så är vi inte själva. Vi kommer att få höra inspel av två personer under avsnittets gång.
Okay, my name is Sabine Höhler. And I am a historian of science and technology, also environmental history, and I am a professor of science and technology studies at KTH, at the Royal Institute of Technology in Stockholm.
Hej, Mats Persson här.
Sabine Höhler är professor i teknikhistoria vid KTH. Hon har forskat bland annat på hur vi ser på planeten Jorden och rymdkolonisering ur ett resursperspektiv. Från henne ska vi försöka hämta in lite historiska visheter, men också kopplat till dagsläget. Mats Persson, Sveriges utbildnings- och rymdminister. Han skrev för ett tag sedan under ett avtal för Sveriges räkning som heter Artemisavtalet. Och vad det innebär ska vi också försöka reda ut. Är du redo, Viktor?
Ja, jag är redo. Jag tycker det var kul att det bara var hej Mats Persson här. Det är som att han försöker jobba in att han är vi Mats Persson.
Låt oss börja från början. Vi pratade i vårt förra avsnitt om att rymdfarten uppstått på grund av science fiction. Innan tekniken var verklighet fanns den bara i böckerna. Och innan tekniken fanns så brydde man väl sig inte heller så mycket om regleringar.
Yeah, technology was first, then came politics. That was my observation historically about space as an objective of, well, technology, a techno-scientific aim. It wasn't a political issue. It became a political issue once the technology was at hand to access this outer space that otherwise had been a backdrop to human life on Earth for, I mean, basically thousands and hundreds, thousands of years. So we see that very often, that these vast spaces on Earth, but also extraterrestrial, only become interesting from a political perspective, and only that the need to regulate those only comes when there's the technology that makes the big difference. And so in this case, a lot of these changes happened in the 20th century only. So only very recently, this need to think about space as a common resource for more than just one nation came into view.
Alltså, rymden har ju alltid funnits där, men vi har ju inte kunnat nå den. Så varför reglera? Men det har ju blivit något som vi har varit tvungna att göra efter att tekniken kom.
Alltså efter att vi lyckats ta oss ut och hålla på, eller?
Ja, men på något sätt. Eller i alla fall efter att vi började inse att vi skulle komma att ta oss ut.
Mm.
För då liksom, man kan väl tänka sig världshaven som en liknande analogi längre tillbaka i tiden. Att, ja men, det fanns ju inga regler, man pratar ju fortfarande om det idag. Att här, är man på internationellt vatten så den här risken för piratande eller sånt. Det är områden som man inte riktigt når och därför inte är i. Och därför så finns inga regleringar.
Ja, man är väl på man är väl på internationellt vatten bara man typ åker på färja till Estland eller Finland.
Ja.
Och kan leva över det, fast på ett annat sätt då.
Exakt, men det måste ju vara reglerat på Östersjön.
Ja, säkert.
Ja, alltså det finns kanske någon sån då internationell lag också kring, eller konvention kring hur man använder havet. Men det här fanns ju då inte riktigt rymdmässigt. Och det känns väl rimligt att tekniken är det som kommer först just i rymden också. Man har ju pratat ju alltid om teknikutveckling. Att företag och rymdorganisationer och så vidare utvecklar teknik som, ja men, som är verkligen i, ja men, pushar boundaries. Det är något som inte har varit möjligt tidigare.
Mm. Ja, men så är det väl på i stort sett alla områden. Eller det allra färskaste är väl AI-utvecklingen som nu kommer som en flodvåg och nu måste man på något sätt reglera upp det här stöket som har blivit runt generativ AI och kommande då AGI. Vad är det står för nu igen?
Artificiell generell intelligens.
Ja, exakt. Exakt. Men det är en annan podd.
Men det är också, ja, men det är intressant det du säger med AI, för det är ju vissa som har försökt få till regleringar innan att vi ska ta ett steg tillbaka och ta en paus. Och kanske bestämma först vad vi vill åstadkomma innan tekniken gör någonting. Och det kan man fråga sig, är det alltid rätt väg att gå att först låta tekniken komma och sen ha regler, eller ska man tänka lite tvärtom?
And in a way, my argument then would be to reverse this, but it's very difficult to do because we don't often, often we don't pay attention to such spaces unless the technology is there.
So you mean that it might be a good thing to actually turn the table so that we make the laws and we make the rules before we build the technology in some sense?
In a way, yes, that would be ideal. I wonder whether it's possible or whether people could even, we would even be able to foresee what the problems would be once we get there. But ideally, yes, we would have to have the politics first and the technology following it. But unfortunately, in all examples that I can think of historically, it has been the other way around.
Det är alltså någon sorts teknikdrivande utveckling i rymden och, som du säger, i AI och historiskt sett också på andra ställen.
Mm.
Jag kan bara tänka mig att innan det fanns, ja men, industriella revolutionen, innan det fanns ens liksom den första maskinen eller något, då kan man ju inte reglera sånt. Men så fort man har teknik så börjar folk reglera. När man har en bil som kan köra jättesnabbt, då måste man reglera bilen på något sätt så att den inte skadar mänskligheten.
Ja, men precis. Undrar vilken som var världens första maskin?
Min känsla från grundskolan var att det var Spinning Jenny. Och som var så här, man spann tråd.
Ja, ja, det skulle det kunna vara.
Men jag tänker mig att det, beroende på definitionen av maskin, så kanske en sten är en maskin om man använder den för att slå sönder en nöt. Precis. Men det kanske är ett verktyg.
Mm. Ja, men exakt. Och en spinning jenny kanske inte behöver någon särskild reglering heller. Men ja, bara tanken som slog mig när du pratar om gamla maskiner.
Ja, det där har jag i stort sett glömt bort. Men om vi kollar på rymden igen då. Att ha det tvärtom, att ha regleringar innan vi har teknik. En anledning hade ju kunnat vara att man vill säkerställa till exempel att man inte förstör andra himlakroppar som vi förstört delar av jorden när vi har expanderat vår kunskap och vår teknik. Att till exempel inte bara bryta hela månen utan att tänka sig för. Och det finns ju också regleringar. Regleringar som kom efter att USA och Sovjet drog igång rymdracet. och fördrag som binder nationer till vissa förpliktelser.
Right, yeah, we have five treaties from the 1960s and 70s, and those were agreed on after Soviet Russia put the first satellite up, Sputnik. That was in 1957. So here we see an example of technology first, politics later. The treaties were first agreed on in the 60s. The Outer Space Treaty is perhaps the most comprehensive one, the most important one, most encompassing, and this is the most general treaty on how to govern the space activities, to explore outer space, who should benefit from space resources, who should be able to mine or not mine other planets, for instance, the moon, and that was, of course, imminent at the time, with the moon landing just 2 years later. So in a way, these space treaties try to answer to potential, technological potential, and also sometimes try to think ahead a little bit.
Så rymdfördraget, som det heter på svenska, eller Outer Space Treaty, är från 67. Och det säger bland annat att nationer inte får placera kärnvapen i rymden, att man bara får fredligt undersöka och utforska månen och andra himlakroppar, att utforskningen av yttre rymden ska ske för hela mänskligheten och att ingen stat kan göra territoriella anspråk eller förhindra en annan stats tillträde till rymden eller himlakroppar. Och lite mer. Det här är ett FN-fördrag och de flesta länder verkar ha skrivit på det här. Självklart några undantag, men typ Sverige har skrivit på och ja, men USA, Sovjet då och så.
Men det måste ändå då ha, alltså man tänker, när du säger att man får inte göra några sorry, territoriella
anspråk,
precis. Det måste ändå stuckit lite i ögonen då när USA satte sin flagga på månen.
Ja. Grejen är ju, exakt, alltså då är ju frågan hur man ska räkna den flaggan, om det är så här, ja, nu är månen vår eller mer, vi var här. Och där får man ju, det blir ju på något sätt väldigt kaxigt att sätta flaggan, för det känns som något man gjorde förr i tiden när man gjorde anspråk på landet. Liksom.
Exakt, det är en historisk markering, det här är vårt land nu.
Mm. Men enligt det här då så är det ju inte det, utan man får vara på ställen, man får ta sig dit och sen får man liksom utforska och undersöka fredligt. Men man får inte helt enkelt ta mark. Men vi kommer komma in på det. För det är svårt att säga om man faktiskt håller sig till det här eller hur man ska förhålla sig till det här framöver.
Ja, nej, men det är en aktuell fråga.
Och det finns, det här rymdfördraget är ganska generellt. Det är liksom stora frågor och många som backar det. Men det finns några fler specifika fördrag eller tillägg till det här huvudfördraget.
And then we have more specialized treaties, like the one about the rescuing of astronauts that agreed on in 1968, and it was about bringing or returning astronauts and their vehicles to Earth. So basically every object that humans had launched into space needed to be brought back. So there was an idea that one shouldn't just go out there and leave all kinds of things in outer space. There's also one about liability, which I think is important, from the early 1970s, the Space Liability Convention. And this is about damages caused by humans and their artificial objects in space, that someone should be responsible for those, that one perhaps could claim compensation, right? In a way, this treaty from 1974 about the registration of objects that were launched into outer space goes together with that liability question. Like every object that someone places into space should be registered, so that you don't simply secretly are active in space and place satellites or whatever stations into orbit. Those needed to be registered. And then the last one is from 1979. It's the Moon Treaty. This is also highly contested. It's a highly contested one. It's about regulating states' activities on the moon, but also other planets. But the moon was, or other bodies, like other moons. Now, our earthly moon was the closest at hand, and that was the one that had been visited several times by then, by the end of the 1970s. And this one was perhaps most contested in that several nations did not ratify it. So not all these treaties were signed by all the UN member states. And that tells us a little bit about the power or the powerlessness of such international agreements.
Många olika fördrag. Men som hon säger här på slutet, det här månfördraget eller Moon Treaty, det har inte så många länder skrivit på. Sverige har inte skrivit på det. Och till exempel då på den tiden USA, de enda som hade satt människor där, de har inte heller skrivit på det här.
Okej, varför inte?
Ja, det är en bra fråga. Jag kan tänka mig att man ser inte riktigt poängen kanske med att hindra sin egen... När man ser vi är typ de enda som har den här tekniken. Vi kan göra det här. Om vi skriver på det här, då måste vi dela med oss. Eller då får vi kanske inte göra det vi gör. Eller tänker göra. Så varför ska man hindra sig själv?
Mm.
Sen visst, Sverige har ju inte heller skrivit på det. Och Sverige hade ju inte varit på månen. Så jag vet inte riktigt exakt vad som innefattas av det här fördraget. Men det handlar väl lite om att om man kanske bryta på månen. Eller faktiskt vara där och ha aktivitet.
Just det.
Men en annan sak med de här fördragen är ju att det är ju bara papper man skriver på. Så här FN-fördrag. Vad ska man göra om någon väljer att inte följa reglerna?
Precis. Det borde väl stå i de här papperna.
Ja, men det finns ju ingen rymdpolis. Eller så här, FN saknar själva medlen för att på något sätt bestraffa länder som inte följer avtal.
Ja, precis. Och FN har ingen polisraket.
Nej, exakt. Om någon åker upp och gör det här, visst, man kan ju typ fördöma länder eller man kan sanktionera på något sätt och så. Men ja, det finns inte så mycket att göra. Det känns som att det är mer spelregler som man ska komma överens om och sen är det viktigt kanske då utifrån ett politiskt, det kanske är politiskt smart att följa, men det är inget tvång på något sätt.
Nej, det är som en sport där man inte har någon domare, men det finns regler som man följer utan domare.
Ja, men lite så. Och Sabine pratade mycket om, hon har forskat mycket på haven och världshaven och sånt och liknande frågor där. Och om man kollar på det så finns det ju fördrag som ska skydda havsbotten. För havsbotten är ju också ett ekosystem och så vidare och... Om det är på internationellt vatten, utanför någons kustlinje, vad gäller där? Till exempel Norge har ju gått ut och sagt att de ska bryta mineral på havsbotten. Och där finns det ju jättemånga som är ganska sura på Norge. Men de kan inte göra något.
Varför är de sura då, menar du?
Nej, men det finns väl många som hävdar att vi vet inte vad som kommer hända om vi börjar öppna typ gruvor på havsbotten. Vi kommer förstöra viktiga ekosystem som kanske påverkar på andra sätt.
Ja.
Man vill att det ska gå lite långsammare, tror jag.
Det är lite typiskt att det är just Norge också som har liksom med sin olja redan förstört världen. Nu ska de också förstöra ekosystemet i haven.
Ja.
Och bli rika på kuppen.
Jag minns att jag skrev om det här, men jag minns inte exakt vad det var. Det var förra sommaren, tror jag, några önationer också, liksom någonstans typ Stilla havet eller något, som egentligen kanske då blev påtryckningar från stora gruvbolag som också ville ge sig ner i havsdjupen och liksom börja bryta mineral. Och då var det ju också så här stora konferenser och många som var väldigt sura. För det, de här maskinerna som ska åka på botten och liksom bara ja, men, ta upp mineral, det ser ut som att det kommer inte sluta jättebra för havsmiljön. Och det är väl sånt här man också då vill förhindra, typ att man gör på månen och så. Men ingen kan direkt... Men ingen har med, det finns ingen rymdpolis. Så det finns ingen internationellt organ som kan säga gör du det här så händer det här.
Ja, precis. Det hade varit lite kul om man på något sätt kunde utfärda att de inte får landa när de kommer hem.
Exakt. Det är svårt att göra. Men...
Ja, precis. Jag vet inte heller hur det skulle gå till, men... Ja, precis. För att man brukar landa i en liten kapsel, ja, i havet.
Mm.
Nej, vi får tänka vidare på den.
Men vi har i alla fall då de här fördragen och de ska på något sätt reglera rymden. Men om jag tolkar det själv lite så kan man kanske hävda att men det är tekniken som fortsätter styra och ställa. Och det känns som att Sabine också tycker så.
But then in practice it's always about the ones that have the technology that are most affected and perhaps also have the most gain from or potential gain going to space and landing on the moon or on Mars that was of course envisioned at the time already.
Yeah, because that's something that I find interesting as well, that countries that don't have the capability of going to space still sign these or still are a part of these agreements when they have maybe not even a space strategy or even plans to go there. But they're still involved in some sense because space, I guess, is a global... it's there. It affects everyone all the time. So,
But that's, of course, also a more general question about the fair share of resources or the fair access. It's a question of justice, of global justice, and space is here not an exception, because these kind of debates about who should have access or for whom are these potential resources in space, this question is, of course, a much more general one that has also been discussed again for the atmosphere or for the oceans.
So... Men det är ju intressant lite att prata om vem har rätt till rymden och vem kan hävda sin rätt. Man kan ju på något sätt säga att alla länder borde ha lika mycket rätt till resurserna som finns i rymden, men alla länder har inte samma möjligheter att ta sig dit för att man kanske saknar teknik.
Precis, jag satt just och tänkte på det, att varför gör vi inte bara så att den som kan får åka ut och köra liksom. Men jag fattar att det också blir lite orättvist för att olika förutsättningar och så vidare.
Men det är ju lite så det är idag. Att den som kan faktiskt gör.
Men det är ju, ännu är det ju ingen som, om man tänker att det ska finnas någon ekonomisk vinning i typ att bryta på asteroider eller på månen då. Är det ju ingen som gör. Och det känns ju otroligt dyrt att ens... Hur skulle man ens göra det? Hur ska man få hem grejerna igen?
Ja, självklart. Det är ju svårt. Men något som är lite närmare hem är kanske satelliter.
Mm.
Att skjuta upp satelliter och hävda rätt över vissa satellitbanor. Det sker ju idag väldigt mycket. Mm. Folk har tekniken. Typ Elon Musk har tekniken för Starlink. Han kör på. Han får väl ett okej från USA. Men han har väl inte fått ett internationellt okej, utan ja, det är väl bara att göra. Och liknande projekt i Kina ska skjuta upp jättemycket satelliter också. Och det finns ju en ekonomisk vinning i det här rymdinternetet.
Så är det. Men om jag bara snabbt går tillbaka till brytning, det hade ju varit ett väldigt, väldigt kul. Alltså låt säga att det skulle vara så här, okej, bryt då om ni vill, om ni kan. Att det är det som blir den nya regeln. Och så säger vi att det är USA som ger sig på månen. Så att månen till slut blir helt deformerad. Men halvvägs in kommer de på att fast om vi bryter så skulle vi kunna bryta så att vi formar den till frihetsgudinnan. Och så blir det bara som ett fuck you till hela världen.
Alltså, visst. Just frihetsgudinnan känns.
Eller någon annan amerikansk symbol. Ja, sydstatsflaggan.
Men det är ju svårt att tänka sig, liksom, just för att vi saknar den här tekniken idag. Vi närmar oss ju en sån verklighet där, men vi har haft ett privat företag som har lyckats landa på månen. Det finns långtgående planer för just månen. Så det känns inte lika långt bort som det kanske har gjort tidigare, men det är svårt att föreställa sig. Så därför är det också svårt att föreställa sig hur man skulle reglera det. Då är ju frågan, ska man låta tekniken gå först eller ska man reglera först? Som Sabina då amen, det här historiskt tekniken har lett. Och det kanske inte alltid har varit superbra. Och om man kollar mer på ett, så här, tar ett historiskt exempel, och då är det inte brytning utan det handlar just om satelliter. Och då var det ett gäng länder som försökte hävda rätt till en del av rymden. Och det kallades Bogotá-deklarationen. Och det var 8 länder längs ekvatorn som liksom sa, de här geostationära satellitbanorna är våra. Eftersom att de var över deras länder. För en geostationär satellit följer ju jordens rotation. Mm. Och om man tänker sig att länder har luftrum, om man fortsätter det ut och upp, så har man ju också då rymdrum. Och då kan man ju hävda att ja, men det här är ju över vårt land. Sätter man något där så förblir det där.
Ja, alltså köper tanken.
Mm. Och om man tänker sig att man vill hävda rätt till en bit land eller en bit hav typ på jorden, då kanske man åker dit och så placerar man sig där. Man, som på månen med flaggan. Så det här är ju svårare i rymden.
But space is so difficult to claim if you cannot claim it by sheer presence. And the Bogota Declaration from 1976 was an attempt of the equatorial states that mostly were not space nations at the time. The equatorial states claimed the geostationary orbit, which is this orbit in some 36,000 kilometers that basically coincides with the equator. But it's not the equator, but it's 36,000 kilometers above the surface of the Earth, where satellites are fixed, seem to be fixed or tied to the Earth. So they rotate in the same velocity, in the same time that the Earth rotates itself. And this was very convenient. It's a great resource to have for especially communication satellites that are placed onto this orbit and then can follow the same spot on Earth as they rotate. From the Earth's surface, they seem to be anchored in space. This is why it's called stationary, right? The geostationary orbit. And that's, of course, an outrageous demand that the states that were lined up along the equator then said, well, this is ours because it's our territory that this orbit crosses. And then everyone else said, so what? You don't even have satellites to put there. So we do it anyway. So this had no effect in practical terms, but it showed what was at stake. So this was an attempt to create something like global justice in space and share resources in a more even way that would not privilege those that are technologically more potent than others. But it didn't come to fruition, obviously. This geostationary orbit is now one of the most crowded ones. It's a very crowded orbit in space. It's becoming really clogged. And it's also becoming dangerously crowded. The danger of collisions with the space debris that is already circling is quite intense now. It's quite a high risk for such collisions. So this also screams to be regulated in some way, or a technological solution needs to be found.
So de här länderna själva då hade svårt att faktiskt vara där med satelliter, så andra bara sköt upp sina och sa okej. Och det visar väl lite att det här med de med tekniken har varit de som har styrt och ställt lite.
Ja, men precis. Så verkar det ju verkligen vara. Det låter ju inte superbra att det är hög risk för satellitkollisioner.
Nej, men det här är ju också något som vi har kommit in på mycket med rymdskrot och så. Och just den här geostationära banan är väl den mest fyllda. Så jag tror också att det finns en så här... kyrkogårdsbana eller något, där man placerar trasiga satelliter, så det är lite längre bort. Så också följer den. Men ja, alltså vissa hävdar ju att rymden är stor och det finns mycket plats, och vissa hävdar att vi behöver vara allt mer försiktiga. Så det är väl också en definitionsfråga av vad är en full satellitbana? Hur mycket är för mycket?
Ja, alltså när man ser såna här illustrationer på vårt rymdskrot så ser det ju fruktansvärt ut. Samtidigt om man zoomar in lite så är det ju väldigt långt avstånd mellan alla satelliter, men man fattar ju att saker kan ju hända.
Ja, exakt. Men yes, vi har alltså en del fördrag som började komma efter att vi som mänsklighet började röra oss ut i rymden. Försök att bland annat under kalla kriget ha fred i rymden och försök att göra rymden mer rättvis för länder som inte hade tekniken än. Sen är det lite svårt tycker jag att säga om det här gäller idag. För det finns ju, som vi har pratat om, inget riktigt organ som kan kontrollera att länder följer de här reglerna. Och utvecklingen på rymdmarknaden har varit drastisk, så det har ju hänt väldigt mycket. Vi har inte bara nationer, nu har vi också privata aktörer. Vi har företag som jobbar väldigt mycket. Och vissa av de här, som till exempel SpaceX med Starlink, har ju tagit sig, om man nu vill säga så, en del friheter och bara skjuter upp tusentals satelliter. Så det är ju en ny spelplan. Och då kommer vi lite in på, vad har vi idag? Du minns kanske vad Artemis-programmet är för något, Viktor?
Ja, men alltså det har ju med skjuta upp raketer och grejer till Mars.
Kanske? Ja, så i första steget tillbaka till månen. Det är det det handlar om.
Ja, just det.
Vi har ju inte varit där sedan 72 med människor, så nu ska NASA dit igen. Mm. Och Artemis tror jag i så här mytologi, tror jag var tvilling kanske till Apollo. Så därför då Artemis nu. Men sen i slutändan så är det Mars som gäller. Det är den nya satsningen på månen och vidare. Vi ska ha månbas, vi ska ha rymdstation i omlopp runt månen. Vi ska ha människor på Mars i slutändan. Och med det här programmet så togs också något som heter Artemis-avtalet. Eller Artemis Accords fram. Och Sverige skrev på det här för några veckor sedan. Och det är runt 40 länder som har skrivit på avtalet i dagsläget. Och då kan vi fråga Mats Persson vad det här innebär för Sverige.
Det innebär ju att Sverige nu ansluter sig till det här avtalet som stärker samarbetet mellan Sverige, USA och andra västländer kring forskning och rymdverksamhet. Och det här handlar ju om att svenska forskare ska kunna ta del av data och information när världen nu kommer utforska månen och planeten Mars.
Vad tycker du? Är det solklart?
Ja, det tycker jag är ganska klart.
Jag tycker inte det.
Nej.
För mig känns det som att vi redan har det här. Alltså till exempel informationsutbyte inom forskningsvärlden. Det känns som att det sker väldigt mycket just typ Sverige och USA. Vi har mycket gemensamma projekt och så vidare. Så frågan är, jag vill ha något mer. Är det något nytt vi får ut av det här?
Ja, det nya här är ju att det sker en stor investering och stora förflyttningar i synen på rymden just nu. Och där vi under närmaste decennierna kommer ha dels en permanent verksamhet på månen, och vi kommer också längre fram ha olika aktiviteter på planeten Mars. Och det är klart, då kommer det skapas ny information, ny data som måste komma svenska forskare till del, och det gör det i och med avtalet. Jag menar alltså att rymden spelar en allt större roll, både säkerhetspolitiskt men också utifrån klimatfrågan. Och det faktum att rymden spelar större roll gör att flera aktörer, inte minst företag men också USA och andra länder, planerar och ligger långt fram i att utföra nya operationer i rymden. Exempelvis en permanent närvaro på rymden, på månen.
Jag tycker att det är ett klassiskt politikersvar och att det är lite luddigt.
Ja, det blev ju det nu faktiskt. Som det ofta blir när politiker pratar.
Men om jag tolkar Mats Persson rätt här, så menar han att det är just rymdlandskapet som är nytt. Mer än vad kanske avtalet är nytt.
Mm.
För om man läser det här avtalet, eller ja, de här accordsen, så pekar det väldigt mycket på de tidigare fördragen vi har pratat om. Och främst rymdfördraget från 67. Det handlar liksom till stor del om fredligt agerande och fredliga intentioner. Men poängen då som han försöker lyfta fram här är ju att det här var länge sedan. Nu används rymden på ett nytt sätt. Det ska ske massa nya saker. Så det är typ bra med ett nytt avtal.
Ja, men det låter ju rimligt.
Men det är också så att det här är inte FN som lägger fram. Det här är ju USA som tar fram det här i samband med sitt Artemis-program. Så det är ju de som styr och ställer lite. Och det gör ju att det också är väldigt amerikanskt. Och det har ju också möts lite med skepticism från vissa.
The US is now bilaterally creating agreements with, what is it, by now some 40 countries. So it's not equal in terms of equal participation. It is very clearly a US run idea. The many states that have already signed up to supply certain modules for these moon missions are in a way entering an agreement that is that is profitable for, it's a win-win for both sides. There's very big money involved. It's a very commercial, so partly a very commercial activity. There's a huge business opportunity for some states, but also some of the private actors that are involved here. So that is the program. The accord tries to sort of update the space treaty. It is very unclear. This has been criticized by many. It's unclear what the role of mining or moon exploitation in this whole setting will be, or whether there are new forces ahead that will, in a way, have new leverage to work around the moon treaty that was never signed by the U.S. in the first place. So there is some skepticism around the accords.
Så man kan alltså se det lite som att om tidigare fördrag försöker likställa alla, så är det här kanske lite mer i USAs fördel. Även om många andra också kan tjäna på det här genom att vara en del i Artemis-programmet och bistå med tjänster och ja, men teknik.
Mm. Och det här är ju ändå, på något sätt är det ändå någonting som skaver i att det är ett land som ligger bakom det här.
Ja, man kanske kan tycka det faktiskt. Och det är ju också, det är ju kanske viktigt att säga att det är inte bindande. Jag menar, USA kommer inte straffa Sverige om Sverige helt plötsligt bryter mot det här. Det skulle kunna vara så här diplomatiskt dåligt, men det ska inte vara bindande själva fördraget, om jag minns rätt.
Mm. Okay.
Och just det här som Sabine nämner här, just med brytning på månen, att det verkar lite oklart. Man vet inte hur det kommer sluta, om det är många kommersiella aktörer med. Som det är nu när NASA jobbar, så har de väldigt mycket samarbeten med privata aktörer. Och då kanske deras intressen kommer vägas in ganska mycket. Vem vet? Men själva fördraget kopplar i alla fall tillbaka mycket till rymdfördraget. Och det känns väldigt rimligt att det kommer en uppdatering efter typ 60 år. Så här säger Mats Persson om det.
Det stämmer. Det här avtalet befäste tidigare åtaganden som vi har gjort, exempelvis i det här Space Treaty som du beskriver 1967. Men det som är viktigt med detta och som är anledningen till att det har tagits fram är att det fastställer principer för hur vi ska ta oss an det nya i rymden, exempelvis om eller när vi kommer komma till planeten Mars, eller vi kommer ha en permanent verksamhet på månen. Så att det här är viktigt i ljuset av det. Så att inte, därför att, och varför då? Jo, därför att det finns tendenser nu att länder vill använda rymden inte fredligt, utan utifrån säkerhetspolitiska aspekter och utifrån onda avsikter. Och därför är det viktigt att de här principerna nu stadgas. Det handlar om främmande makter som vill exploatera Sverige och andra länder i detta.
Så tänker du både då rent att man annekterar mark på månen eller så, och på det hot som satelliter kan utgöra då man blockerar ut signaler för GPS och sånt, eller kan du vara mer precis i vad du tänker på där?
Precis det du tar upp, exakt det handlar om.
Okej. Är det för det här avtalet, jag har för mig att varken Ryssland eller Kina, som är två stora rymdnationer som också har starka planer på att ta sig ut, har skrivit på. Är det de som man ser som ett potentiellt hot i sådana här sammanhang?
Det återstår att se, men det vi kan konstatera är att det är europeiska länder, det är nordamerikanska länder, men det är också asiatiska länder som till exempel Japan har skrivit under avtalet, och det visar ju på hur viktigt detta är. Och flera av de ledande länderna inom G7 G7-länderna exempelvis står ju bakom detta, och det visar ju på att detta handlar om att demokratiska länder med en västerländsk syn på människan och världen nu tar ett större ansvar för att skapa ordning och reda och för att stå upp för fred, vetenskap och innovation.
Det är lite upprepande kanske som det lätt blir med politiker, och jag gjorde misstaget att ställa en väldigt stängd fråga om inte fredlig användning av rymden. Och jag glömde fråga vem ska se till att det här följs. Så, för som vi sa, USA kommer väl inte göra det. Det finns ingen rymdpolis här heller.
Nej.
Men det är ju lite så här. Får vi ett framtida rymdkrig?
Ja, det kommer vi väl få. Alltså, vi har haft krig på jorden, så varför skulle vi inte få det i rymden?
Mm.
Men det var bara nu i veckan som USA härjade om Kinas månlandning och grejer. Så att det är ju redan igång på något sätt. Alltså inte för att det var ett första steg mot ett rymdkrig. Men uppenbart så finns det ju, är de ju inte överens. Nu varnade väl USA för att Kina skulle använda sin satsning för militära mål, var det väl?
Mm. Ja, nej, men så det är ju mycket sånt som händer hela tiden. Och det är ju lite så att om det tidigare var USA och Sovjet mot varandra, så är det ju USA och Kina idag.
Ja.
Och de har ju båda diverse bihang som de har samlat bakom sig. Och det här, nu är ju vi en del i USAs team här genom att skriva på Artemis-fördraget.
Ja.
Och vi kanske inte får ett framtida rymdkrig, men ja, vem vet. Jag hoppas väl att vi inte får det, eller det är klart man aldrig hoppas på krig. Men det är ju, de här två sidorna finns väldigt tydligt, och som du nämner där, Kina har ju rymdplaner och åkte till månen nyligen också, och parallellt med det amerikanska Artemis-avtalet så har de också då samlat folk bakom sig.
Then we can see that there is also a parallel China-led mission that is now being prepared, where China also has roped up, pulled together behind them a number of states that buy into the Chinese initiative. So they have roped in a dozen countries in the global east. So if we wanted to map this out, like how the states divide between this Artemis and the Chinese program, then it's really an east-west separation here. It's a new, space age 2.0 global division that we see here, pretty much. It's in an interesting way, because now we're not in the Cold War any longer, but we see a new constellation that repeats some of the old structures, but under very new conditions. This is really interesting to observe. So even if the Artemis Accords in writing or in practice don't change so much, I think it's really interesting to look at them over this very long time of 50, 60 years that have passed since the Space Treaty of 67, and how the entire constellation has so fundamentally changed. And that for a historian, of course, must be something of interest, you know, that one needs to look into more closely.
Så, den slutgiltiga frågan kanske, efter att ha pratat om de här fördragen. Fördrag som på pappret kanske är jättebra, men som är just papper och saknar någon som kan säkerställa att punkterna följs. Och med en reglering som kanske följer tekniken mer än tvärtom. Kan man säga något om vem som bestämmer i eller faktiskt kontrollerar rymden? Vill du ge dig på ett svar, Viktor, innan vi låter Sabine svara?
Kan man säga något om vem som bestämmer eller faktiskt kontrollerar rymden? Nej.
Ja, yeah, I'm a bit cautious to speak of control, because that implies so much of like controlling means to have power over this vast area, this vast space, and perhaps control over others that also intervene in some way. And I don't think that this is an adequate description of the situation currently. So my claim would be that no one really controls space, and that this is also problematic in some sense, because we would perhaps wish for more control in the sense of the international community being more powerful in setting the standards and framing, you know, limiting or enabling what is possible to do in outer space. So currently we have a very unregulated activity that is ongoing in space, and we have no institution that is supranational in the sense that perhaps only the European Union is. The European Union has instruments and tools to actually enforce certain agreements with their member states, but the UN has not. So the United Nations is not, like the European Union, organized in a way that it can enforce their own rules, neither have the space agencies this kind of political mandate that they could actually would be able to enforce anything. So everyone can give sort of guiding directions and guidelines, but they cannot control really anything.
Tack för att ni har lyssnat på Intergalaktiskt, en podcast av mig, Bill Borå, och dig, Viktor Krylmark, för Ny Teknik. Podden klipps av Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.